Hörrni, vi går in i andra delen idag av predikan förra veckan. Försöker lite tala om att vara Guds barn. Utgående från första Johannes brev 3. Och idag ska jag ta ett kapitel vidare och ta kapitel 4. Jag skulle vilja tala om överlåtelse, frimodighet och trygghet. Utgående från några verser vi finner i 4 kapitlet 15-19, och vi läser i Jesu namn. Om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom, och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. Så har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädsla hör samman med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. En av de vackraste bibelverserna i Bibeln enligt mig. Vers 19. Johannes brev skrevs ju egentligen som en reaktion till en liten villolära som hade smugit sig in där. Jag vet inte hur de kom igång så snabbt med villolära, men de var igång. Den första århundret så smög det in en gnosticistisk villolära som på något sätt gick emot Jesus gudomlighet. Och Johannes måste lite gå in och på något sätt motarbeta den där villoläran. Och han gör det ganska mycket och drastiskt i både kapitel 2 och kapitel 3. Men det som fascinerar mig, du har hela tiden ramlar tillbaka till att kom ihåg att det som ska driva oss som församling framåt, det är kärleken till vår nästa. Och trots att vi har att göra med människor som har andra åsikter, som inte tror som vi tror, så vårt bästa vapen och redskap vi har att tillgå, det är kärleken. Kärleken till den nästa, kärleken från Gud i oss. Hela världen. Och egentligen varför kristendomen fick en sån raketartad utspridning där i början av historien, det var egentligen för att människor fyllda med den heliga ande gick ut och bemötte människorna på väldigt märkvärdiga sätt. De var vänliga, de delade med sig, de älskade till höger och till vänster. Och människor, det skakade om samhället. För samhället var inte van med att det kunde förekomma dylika sorts människor. Så jag tror det bara innan jag mumlar igång med predikan i all burdusighet, så vill jag bara poängtera det att alltid när vi funderar och är lite oroliga om omständigheterna i världen och synden och Belzebub, det vi ska göra, vi ska närma oss Gud och vi ska älska. Vasa behöver mera kärlek. Inte mera domedag. Mera kärlek. Därför behöver vi mera Gud. Och det är lite det som idag skulle vilja tala till er om. Jag vill börja med, och jag är så fascinerad, du är också säkert lika fascinerad som jag är. Men jag är speciellt fascinerad över Paulus. Paulus egentligen är en av historiernas mest märkvärdiga, oförutsägbara omvändelser. Paulus som var med när den första martyren Stefanus blev stenad kallblodigt. Det står att han gav tycke till det där. Han vaktade mantlarna åt dem som hade gjort denna avrättningsprocedur. Och sen fick han ju något brev med sig. Han skulle till Damaskus och han skulle förfölja församlingen. Han skulle gå från hus till hus och driva ut varje en, både barn, kvinnor och män som följde den vägen. Som han själv säger i en av sina predikningar längre fram. Men på vägen, som vi känner, många av oss känner till, så kom det skenet och drabbade honom. Han föll ner till marken och han hörde en röst. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och där, den här erfarenheten, det här skenet och den här rösten, det förvandlade Paulus fullständigt. Från att förfölja Jesus så började han att följa Jesus. En viss skillnad på det, jag vet inte om du har tänkt på det någon gång. Jag menar, det är roligt att ha någon som följer en än någon som förföljer en. På alla sätt och vis. Så Paulus blir en bild på vad ett möte, en erfarenhet med Gud kan göra med en människa. Paulus ser sig, han får erkänna sig besegrad av Gud. Han erkänner att Jesus är Messias och är Guds son. Och han använder resten av sitt liv till att predika denna Jesus som han bara några dagar tidigare hade förföljt. Så då ska vi vilja tala om tre saker idag. Och det första ska vi vilja tala om att bekänna Jesus. Den grekiska vokabulären, alltså ordförrådet, är väldigt brett. Det finns ett väldigt djup som vi inte på svenska på samma sätt kan förstå när vi bara plöjer igenom vår bibel som jag hoppas att du läser. Vissa som känns där säger jag i bänken. Men det finns alltid nåd. Men när vi läser Bibeln och bara läser igenom de här verserna så kan vi lätt missförstå, eller inte missförstå, men kanske gå miste om en mycket bredare kontext som vi kanske bara finner om vi djupdyker i Bibelns text. Och det första ordet som vi har här, det är just när Johannes skriver att om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom. Och man kan ju tycka, ja men det är ganska bra löfte. Bekänner att Jesus är Guds son så förblir Gud i mig. Det grekiska ordet här, och jag tänker inte göra ett försök på att uttala det rätt, för det står där på skärmen, men gör det i alla fall, homologese, om jag minns rätt. Det kan översättas med att bekänna, erkänna, tillstå eller prisa. Alltså ganska många breda översättningsalternativ. Och den hellenistiska, alltså grekiska kontexten, så användes dessa ord bland annat i följande sammanhang. För det första, när du var i rättssalen och skulle bekänna din skuld i en tvist. I krig, när du skulle fullständigt kapitulera inför en fiende. I ekonomin, att erkänna en summa som du är skyldig. Eller i vardagen, att komma överens med en annan människa. Väldigt ganska brett olikt användningsbarhet av detta ord. Men på ett sätt säger de alla egentligen samma sak. Jag tycker den här krigsbilden är ganska talande för oss vad bekänna egentligen kan handla om. Att kapitulera inför en fiende. Jag vet inte hur många slagsmål du har haft. Jag har haft en par. Jag var kanske inte den mest bodybildande mannen av mig i min ungdom och tonår. Jag till och med gick till doktorn någon gång och de sa att jag var 3 år efter utvecklingen. Så det gick väldigt så långsamt, dvärgaktigt framåt. Och jag menar, biceps var minus och så vidare. Så det fanns stunder i min uppväxt, i mina slagsmålsaktiga uppväxtstunder, då man måste erkänna sig kapitulerad. Och vad gör man när man viftar med den där vita flaggan? I mitt fall kanske vita kalsonger eller vad man har närmast sig. Vad gör man i den stunden? Jo, du ger över makten och hoppet till att den du kapitulerar för ska vara snäll med dig. Och inte fortsätta sådär. Eller sådär eller vad du höll på med mig. Utan man sätter sitt hopp till någon som är stark. Än en själv. Man kapitulerar. Man oftast man lägger vapnena ner. Man står inte och kapitulerar och skjuter på någon. Och om du kapitulerar så lägger du ner det du slåss med. Du ger upp dig själv. Och i den teologiska kontexten så kan man ju säga att bekänna sig till Jesus, det är att fullständigt underordna sig honom. Så när Johannes skriver om att vi ska bekänna att Jesus är Guds son, så tror jag det är viktigt att förstå vad det egentligen handlar om. Det handlar om att vi, du och jag, ska ta på vårt kors, förneka oss själva, låta vårt ego dö. Jag talade med en icke-kristen vän här om dagen och jag förklarar lite. Hon frågar hur blir man frälst? Jag försöker ge en någorlunda enkel förklaring. Och sen blev det så skrämmande det här att någon ska bli ens herre. Och frågar mig, men får man pröva en månad för 29,90? Lite med glimten i öga. Och jag sa, jag tror inte funkar inte riktigt på det sättet. Men jag tror också att när vi på något sätt ger över allt till någon annan. Så i alla fall för min del är livet mycket enklare idag. Det är inte bara full koll på varken, jag vet inte, någonting som man vill ha säkert ansvar för. Men att bli kristen, det handlar om att säga att nu är du herre. Inte herre, utan du är herren. Du är den som regerar för mig. Och en del tycker, det hör jag ibland. I alla fall säger jag att jag hör det ibland, så jag får säga det så här. En del säger till mig, tror jag, att jag predikar alltid så mycket omvändelse. Varför är det alltid omvändelse, omvändelse, omvändelse? Och jag funderar lite för mig själv att varför predikar Anders så mycket omvändelse? Jag menar, jag predikar höga visan så blir det ändå omvändelse förr eller senare. Att varför är det omvändelse? Jag tänkte lite, jag hörde en predikan av Billy Graham, den här gamla numera hos Herren evangelisten. Och så frågade de Billy Graham en gång. Varför fortsätter han att predika? Och han svarar så här. Då folk frågar mig varför jag fortsätter att predika så svarar jag dem. För att Guds ord har blivit levande inom mig. Och ordet uppmanar mig att gå ut och proklamera evangelium så länge jag har luft i mina lungor. Och det är någon passion som fanns hos Billy. Och en liten procent promille av den har kommit över hos mig. Eller så, liknande i alla fall, finns i mig. Och det är att jag vill predika omvändelse. Och varför vill jag predika omvändelse till lust och leda? Jo, för jag har märkt att omvändelse har alltid en positiv effekt hos en människa som genomgår omvändelsen. Jag har aldrig sett en människa som mår sämre när den omvänt sig. Det är därför vi borde omvända oss allihopa hela tiden. Vad det var inne på förra söndagen när vi talade lite om synden. Jag predikar omvändelsens budskap. För jag har sett att både i mitt eget liv och i många andras människors liv är omvändelse det bästa som kan hända henne eller honom. Så du och jag, vi borde omvända oss hela tiden. Jag menar, vi går vilse som får, som Jesaja skriver. Och vi gör fel. Och vi behöver på något sätt komma fram till och förstå med våra glödlampor blinkande om man får vårt huvud. Att då vi bekänner att Jesus är vår Herre, då hör det till att vi omvänder oss till honom varje dag. Filippe brev som säger att vi varje dag ska vi arbeta på vår frälsning. Och för min del i alla fall, det bästa sättet som Anders Emanuel Olins son till Leif, son till Edvin, son till en annan Anders, det är att omvända mig till Jesus hela tiden. Jag tror att jag kan räkna på en arm, hand, fingrar, naglar, någonting. De gånger det har gått en dag sedan jag blev frälst för 20 år sedan plus, då inte jag har omvänt mig. För jag behöver omvändelsen hela tiden. Ja, men senast idag blev jag arg på min dotter. Som ska ha en smutsig tröja på sig när vi ska på danslektion. Och så är man lite arg och så får man lite syndanöd. Och vad gör man när man får syndanöd? Jo, man går till korset och säger Jesus, förlåt mig. Och när man kommer till korset så är det fantastiskt, för man möts ju alltid med den här rösten som säger, Anders, varför är du så där sen? Men säger han, okej, du får nåd och kärlek igen. Därför tror jag på omvändelsen. Att få komma och överlåta sig och hela sin existens till någon som accepterar, förlåter, älskar och dessutom formar ens framtid. Vem skulle inte vilja gå till en sån människa hela tiden? Och du är inte en människa utan det är Gud. Så det är bekännelsen. Andra steget jag skulle vilja lite tala om, det är frimodighet. För jag tror att en överlåtelse till Gud leder alltid till frimodighet. En överraskande frimodighet många gånger. Vi ser på Paulus. Han förföljde och han började predika. Han predikade så radikalt att typ 3 eller 4 dagar så ville de döda honom. Då måste man predika ganska hårt. Och jag minns själv i mitt lilla enkla liv hur bybor sa det om mig. Är det där Anders som var så blyg och rädd? Det hände någonting med oss märkligt bra när vi möter Gud i form av att en frimodighet kommer över oss. Det är fascinerande att se vad denna frimodigheten och överlåtelsen kan göra med en människa. Men vad är då kopplingen? Och nu kommer kanske det centrala i hela min predikan idag. Så jag ska ägna en liten tid till att tala om frimodighet. För vad är kopplingen mellan överlåtelse och frimodighet? C.S. Lewis har enligt mig skrivit, han har skrivit väldigt många bra böcker, men min favoritbok nästan av honom, det är boken som kort och gott heter Saltaren. I den så skriver han ganska mycket vackert, men en sak som fastnar väldigt levande för mig, den boken skriver han ju för länge sedan. Han skriver i att det är märkligt hur kristna och judarna ser olika på Gud som domare. Och så beskriver han i boken hur kristna som tänker på domaren, de ser över sitt hus och är nervösa att alla räkningar är betalda. Och så är man lite nervös över domens dag. Ni vet hur vi är. Håller jag måttet? Men han skriver att judarna, de säger, hoppas att Gud kommer snart, då han ska ge oss rätt. De ser Gud som domaren på vår sida. Men vi kristna har en problematik ibland att se Gud på någon åklagares sida. Jag menar, det är inte åklagaren vi tillber. Vi tillber Gud. Gud som är på vår sida. Och den här saken hoppas jag att vi i Sion och vi alla, all kristenhet i hela världen skulle lite mer förstå. Att när vi talar om Gud som domare är det en positiv sak. Han kommer ner och ska skipa rätt på jorden. All orättvisa, allt lidande, all sorg, det ska väck. Och Gud, domaren själv, ska komma och ge rätt till oss kristna. Och kanske, eller vi som har gett vårt liv till Jesus helt enkelt. Främst och först av allt. För jag tänker att det andra som karaktäriserar Paulus, det är hans frimodighet. Som jag redan var inne på, så väntade han inte länge, utan började predika genast att Jesus är Guds son. Till den graden att de ville döda honom med en gång. Johannes påstår då att kärleken har nått sitt mål hos oss. Och lyssna, här tycker jag är en bra vers. Att vi har frimodighet på domens dag. Domens dag är någonting vi ser fram emot. Ingenting vi bevar för. Domens dag är en bra dag. Det är återupprättelsens dag. Jag menar, vi väntar väl att Jesus ska komma tillbaka, eller hur? Eller tillhör ni fel religion? Det är en bra dag när Jesus kommer tillbaka. Domens dag, det är den absolut bästa dagen av alla dagar, tror jag. Johannes använder här ett annat finurligt ord för frimodighet som heter pararsian. Jag vet, det är inte någon grek. Men det kan direkt översättas, och det tycker jag är så bra, lyssna på det här. Det står där den. Att inte ha något att dölja inför Gud. Det är frimodighet. Vi kan gå nakna inför Gud. Hur kan vi göra det när vi har gjort massa fel och massa dumt? Nå, det vet vi ju redan. På grund av att våra synder, de vet vi, de är på korset. Vi bär inte på dem längre. Lyssna, det kommer andra fin poäng här. När vi är överlåtna till Gud. När vi har sagt att Jesus är vår Herre, när vi har kapitulerat till honom. Då får vi en frimodighet, för vi vet att våra synder är förlåtna och vi kan gå inför Gud. Orädda, oförfärade med glimten i ögat nästan. Och lite gudsfruktan får man med på köpet, förstås. Paulus talar ganska ofta om domens dag. Apostlagärningarna 17:31 så talar om att det finns en dag som Gud har bestämt. Man ska döma alla människor. Filipperbrevet 2:10, där citerar ju Paulus den vackra, kanske den äldsta lovsången som finns i Bibeln. Mitt i den så står det att alla knän en dag ska böja sig och bekänna att Jesus är Herre. Och så säger han ju i slutet av sina levnadsdagar att när han sitter där i fängelse och snart ska gå och dö, så säger han att en dag så ska Jesus komma och ge mig rättfärdighetens segerkrans. Och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar Jesus återkomst. Och den väldigt vackra apokalyptiska skildringen i 1 Thessalonikerbrevet 4, 13-18, så beskriver Paulus att då Jesus kommer tillbaka, då ska vi alltid vara med Gud. Så Paulus är fullfräst där och talar om domen och egentligen tiden efter domen som en naturlig självklarhet att du och jag och vi alla troende vi är på väg dit. Och ibland så behöver vi på något sätt få låta våra sinnen förnyas. Paulus säger det på ett ställe, låta våra sinnen förnyas för att den här världen får oss så lätt in i mönster där vi får vad vi förtjänar. Du jobbar så får du lön. Och så får du, om du jobbar bra får du bra lön och jobbar du dåligt får du ändå bra lön ibland. Men hos Jesus är det när du kommer till honom så får du vad du inte förtjänar. Utan för att han älskar dig. Och det som jag tycker är så fascinerande att vad vi ännu mer bara behöver låta våra hjärnor begripa ännu mer. Att vi kan komma till honom sådana vi är. I stor frimodighet, utan någonting att dölja. Nakna inför honom. Och där vi ser att kapitulationen inför Gud leder till stor frimodighet och tro i Kristus. Det är fullbordan av Jesu ord i Matteus 7 och Ronja läste parallelltexten Lukas 12 om att vi inte behöver oroa oss för morgondagen. Och hur ska inte Gud ta hand om oss om vi är med hos honom? Vi har överlåtit oss till honom. Vi får en frimodighet att vandra med honom. Och därför behöver vi ännu mer bara förstå vilket mandat vi har i Gud. Jag menar, när du ber en bön, det skakas i andevärlden. När du ber en bön så skakas det i andevärlden. Det händer någonting när du ber. Varför det? För du är hos Kristus. Du ber med Kristi mandat, med hans auktoritet, med hans liv, med allting han har. Så ber du. Därför att du är hos honom. Och därför att du är hos honom kan du med frimodighet göra en skillnad i den här världen. De sa ju i apostlagärningarna där 17 också. Att nu är de här, de troende alltså, de som vänder upp och ner på hela världen. Det går att vända upp och ner på hela världen när vi gör det. Utgångsläge Kristus. Hos honom är vi. Det är därför som Hebreerbrevets ord blir så levande. Den säger 10:35 om jag minns rätt. Att kasta inte bort er frimodighet som ger er stor lön. Det är den här frimodigheten du och jag inte ska kasta bort. Nämligen den uppenbarelsen, förståelsen att bekännelse, överlåtelse leder till att vi kan vara nakna och i Kristus. Och menar du enklare att göra en skillnad i världen om man ser vem står bredvid dig om det är Kristus? Det är enklare att göra någonting, att be en bön när man vet att ja men Gud är med mig. Och så vidare, och så vidare. För denna frimodighet består i att du och jag kan komma inför Gud fullt medvetna om att våra synder är förlåtna. Priset är betalt. Denna frimodighet styrkar vår tro, styrkar våra böner, eftersom vi vet, och lyssna, det här är också en viktig detalj. Vi vet att vi redan är accepterade av Gud. Och då beblandas vår tro och våra böner inte med tvivel. Tvivel som säger, är jag nu egentligen tillräckligt bra när jag ber till Gud? För många gånger så är vi så som människor, vi måste på något sätt be upp oss en halvtimme. Och sen har vi bett en halvtimme, ja, nu är vi nästan accepterade av Gud, och så tar vi annars en bönämne här och ett bönämne där. Istället bara för att veta att jo, men jag har överlåtit mig själv till Gud, jag är hos Kristus och jag ber utgående från Kristus. Och låter Kristi liv genom mig göra en skillnad. För vi är fortfarande och enbart verktyg ändå hos Herren, i vår Herres hand. För jag tror att denna frimodighet styrkar vår tro, styrkar våra böner, eftersom vi vet att vi redan är accepterade av Gud. Jag säger det igen. För vi är fullt godkända och accepterade av honom, tack vare Jesu Kristi försoningsoffer. Och jag menar, har du den tron på att den du är med, för det första, har accepterat dig, för det andra, har all makt, då blir det kristna livet lite på något sätt mer stimulerande för oss att leva. Jag menar, jag har ju jobbat på Gröna Lund en gång. Karriär gjorde där en par månader. Jag måste erkänna en synd. Jag bandas vid en, så vi gör en offentlig syndabekännelse. Jag bad mer än jag jobbade. De letade efter mig en gång när jag hade en riktig kris för en broder. Men det är en annan syndabekännelse. Där en gång när jag hade hand om några, stod där vid några nyckelpigsmojänger, och de gick så där 5 cents höjdskillnad. En halv kilometer i timmen. Det var en tråkig sak faktiskt. Men. Och plötsligt så säger en sån här hord med små barn. Kommer emot. Kanske en, jag skulle tippa 8-10 stycken. Och de kommer emot mig och så säger de att vi ska in i de här nyckelpigorna. Och så länge jag är nästan veteran, Gröna Lund, attraktionsmästare, att jag vet att ingen går in i någon nyckelpigor här som jag vaktar om inte man har en biljett. Men barnen hade ingen, det var ingen biljett, utan armband. Det fanns guldarmband, det fick man gå hela sommaren på nyckelpigor om man så önskar. Och de hade inget sånt. Och jag sa det, hit kommer ingen in i våra nyckelpigor. Med så modisk blick. Och sitter en unge uppe mig med så här östermalms blick nästan. Min pappa har ett kort. Och så länge jag är, som sagt, veteran, Gröna Lund, jag vet, det finns inga kort som gör att, så vitt jag vet, att barn åker, och många barn åker nyckelpigor. Han var så bestämd, den unga damen, att jag ska in i nyckelpigan. Och vi sa nej. Och ser man på lite distans kommer en man, en kufiskman gående. Jag har inte min börs med mig, men han tog upp ett kort faktiskt. Och står det på kortet, Gröna Lund, namn, ägare. Tryck på sin mekanism, evig loop, nyckelpigor resten av dagen. Det är ganska stor skillnad vad det stod på det kortet. Det skulle stå att Anders Olin, vaktmästare, skulle inte ha hjälpt någon in i den där nyckelpigan. Jag vet inte vem som vill ha dit i alla fall. Men det stod det ägare. Det var ganska stor skillnad till att en sån auktoritet kom in med de här barnen. Det var inte barnen som hade någon rätt alls att komma in i de här nyckelpigorna på grund av att pappa var med. Och det var inte vilken pappa som helst. Det var ägaren. Och det lärde mig i bön och mitt liv med Gud att vem har jag med mig? Har ägaren. Det står ju så i Bibeln. Första Mosebok 1:1. I begynnelsen skapade Gud himlarna och jorden, om man nu läser ordagrant. Vem har du med dig? Nyckelpigan? Eller ägaren? När du ber, när du erkänt och gett ditt liv till Jesus och kommer till han och hans kors, står du med ägaren. Han har godkänt dig, han har älskat dig, han vill göra någonting med dig. Jag tänkte på det här i helgen, en parentes. Jesus lärde oss en bön, Fader vår. en ganska banal och enkel sak, men för många i den här världen en väldigt allvarlig sak. Det står på ett ställe: ge oss idag vårt dagliga bröd. Och det slog det mig i helgen när jag höll på och bad och hade mig, att om inte jag behöver be den bönen, då är min skyldighet att bli bönesvar för den som behöver be den. Vet ni, det finns fattiga i vår stad, i Vasa, som ber den bönen. Om inte du behöver be den bönen, så behöver du se till att bli ett bönesvar för den som ber den bönen. För det är slut. Den här frimodigheten så levde Paulus med nästan hela sitt liv. Den fick sin start i kapitulationen och följde med honom ända till hans död. Och resultatet av denna frimodighet så blir du och jag välsignade av ännu idag. Det som är så fantastiskt med Guds verk, att om vi går i tro så kan Gud få vara med och göra saker i oss och genom oss som sätter sina spår långt in i framtiden. Jag tyckte om den där bilden som användes här om veckan, att plantera ett träd som nästan kommande generationer får skugga sig av. Det var Guds rike handlar om. Det är inte att vi ska bli välsignade eller ens att vi ska se resultatet av allting vi gör, för det handlar bara om vad han gör. Men tänk att du och jag får vara med och så frön idag som kanske om 20-30 år får leda till att en människa får vända sig om och komma till tro på Jesus. Det är Guds rikes matematik. Det tredje, och vi ska avrunda med det, som Johannes talar om, det är den eviga kärleken som Gud har för människan. Han säger att vi enbart älskar därför att det från tidigare fanns en kärlek som har älskat oss. Det började hos Gud. Och Paulus liv präglades mycket av kärlek till både det som inte trodde och det som trodde. Han säger i 2 Korinther 11:11 och 12:15 att han älskade församlingen högt. Han påpekade i Romarbrevet 13:8 att den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Och på ett sätt sammanfattar han evangelium när man säger så vackert att den som älskar Gud är känd av honom. Så om det har lite sån där skrämselhicka över Johannes, nej, Matteus 7:23, där Jesus säger det här, att bara de som, inte alla som säger Herre, Herre ska komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelska faders vilja, och så kommer de med sitt försvarstal, och sen svarar Jesus: gå bort ifrån mig alla ni som bedriver orättfärdighet, för jag har aldrig känt er. Hur blir man känd av Gud? Genom att älska Gud. Den som älskar Gud är känd av honom. Och det fina och intressanta med dessa Johannes ord är att han säger att han först har älskat oss. Att vi älskar därför att han först har älskat oss. Det knepiga, vi har ju tre knepiga ord idag. Det sista och tredje knepiga ordet är det där fina agapesen, som härstammar från agape. Men formen är i perfekt form. Någonting som har hänt långt tillbaka i tiden. Så när Gud säger att han vi älskar därför att han först har älskat oss, då är det en kärlek som Gud har för oss som inte har någonting att säga till om. Den bara finns där, redo att attackera varenda hjärta som lite på glänt och redo att ta emot hans kärlek. Jeremia, det klingar ju vackert ihop med Jeremias ord i 31:3, som säger att Gud med evig kärlek hade älskat Israel. Så innebär då, kan jag få upp lite lovsångar här nu så vi inte håller predikanten här upp allt för länge till. Vad innebär då det här allt? Jag tänker så här, kära vän. Den kristna tron handlar om tre saker. Det handlar om en överlåtelse till Kristus. Det kan vara en fråga i att ta emot Jesus som herre. Det kan handla om dopet. Det kan handla om, jag vet inte vad det handlar om, men allt det där. Eller jag vet inte vad det handlar om. Så otrygg inte är min tro. Men det börjar med en överlåtelse där vi säger i vårt hjärta, ja, herre, jag vill kapitulera. Jag vill ge över allt till dig. Och när vi väl gör det så får vi komma in i en närvaro tillsammans med Jesus. Vi går från att vara en fiende till korset till att bli ett redskap för korset. Vi kommer in i Kristus. Vi förblir i honom. Och när vi är med Kristus, när vi är med Gud, så händer alltid någonting med oss. Det är att våra hjärtan blir frimodiga. Vi blir galna predikanter fast vi har varit nervösa, skygga bysbord från sundom. När vi får möta Kristus så förvandlar han oss. Han gör oss nya. Vi blir födda på nytt i en ny skapelse. Se, det gamla är förbi. Någonting nytt får träda fram. Och den här frimodigheten ska vi leva i med hela tiden. Jag tycker om det Johannes säger. Han skriver så här också. Att kärleken har nått sitt mål hos oss. Att vi har frimodighet på domens dag. Kärleken har ett mål med dig och mig. Det är att förbereda oss för evigheten. Och det är inte du som presterar den, utan det är kärleken som växer inom dig, som du bara behöver ta emot från Gud. Så vi har en överlåtelse som leder till en frimodighet, men som bottnar i en trygghet. Nämligen att Gud har med evig kärlek älskat oss. En kärlek som bara finns där, som inte vi kan påverka, som inte vi kan manipulera, som vi enbart kan ta emot. Där vi inte kan lägga till eller ta bort. Den bara finns där. Och den är evig, och den är bestämd, och den håller. När du och jag lägger vårt hopp till honom, så vet vi att den resa som börjar idag, den pågår och den räcker och den för oss ända in i himlen. Vi har överlåtelse, vi får frimodighet, men vi lever i trygghet. Det är evangelium, kära vänner, i Kristus.